Du lyssnar på Sibamannen och andra berömda kidnappningar av Sara Griberg. Inläst av mig, Anton Körberg. San Francisco 1974. Miljonärsdotter blev terroristernas medlöpare. Patty Hearst kidnappades av en militant vänstergrupp. 19-åringen tillhörde en av USA:s mest berömda familjer, varför uppmärksamheten blev enorm. Efter flera månaders fångenskap deltog hon i ett bankrån tillsammans med sina kidnappare. Hade överklassflickan blivit revolutionär? Patty Hearst och hennes pojkvän Steven Weed sitter i soffan och tittar på TV när det ringer på dörren. Klockan är 9 på kvällen den 4 februari 1974. Paret bor i ett område med studentbostäder som tillhör University of California i Berkeley, strax utanför San Francisco. De väntar inget besök men tänker att det kanske är någon av grannarna som är sällskapssjuk eller som bara vill låna en flaska vin eller cigaretter. Utanför dörren står en främmande kvinna. Hon påstår att hon råkat backa in i en bil på gatan utanför och ber att få låna telefonen. I nästa sekund rusar två beväpnade män in i lägenheten. Med några kraftfulla slag slår de omkull Steven. Liggande på golvet erbjuder han männen sin plånbok. "Det är allt jag har", säger han. "Ta vad ni vill." Men inkräktarna bryr sig inte om hans pengar. Det är flickvännen de är ute efter. Medan Steven lyckas fly genom en bakdörr övermannar männen Patty och bakbinder henne. En granne som hör tumultet kommer in genom den öppna dörren och får ett slag i huvudet av kolven på en av männens automatvapen. Han segnar ner på golvet och lämnas kvar i lägenheten medan männen släpar ut en chockade och mörbultade Patty. Klädd i bara underkläder och en badrock tvingas hon ner i bagageutrymmet på en väntande bil. Kvar på trappan till bostaden ligger hennes blå inneskor. Innan bilen rivstartar skjuter en av männen en skottsalva mot ett par studenter som hört skrik och gått ut på gatan för att se vad det är som pågår, men lyckligtvis träffar inte skotten. Under flera timmar ligger Patty nedklämd i det mörka och kalla bagageutrymmet innan bilen stannar och luckan öppnas. Någon knyter en bindel för hennes ögon och för in henne i ett hus. Där knuffas hon in i en trång garderob med en möglig madrass på golvet och sen hör hon hur en nyckel vrids om i låset. Patricia Patty Hearst var vid tillfället 19 år gammal och studerade konsthistoria på Berkeley-universitetet utanför San Francisco. Hon var också barnbarn till mediemogulen William Randolph Hearst. En legendarisk gestalt som under första halvan av 1900-talet hade byggt upp USA:s största tidningsimperium. Patty Hearsts pappa Randolph var en av flera arvtagare till den enorma familjeförmögenheten och ägde bland annat dagstidningen San Francisco Examiner. När Patty satt hopkrypen i garderoben tänkte hon att det måste vara på grund av pappans rikedom som hon blivit bortrövad. Skräckslagen undrade hon vad som skulle hända härnäst. Att hon fått ögonen förbundna borde väl vara ett gott tecken. Det måste betyda att kidnapparna tänkte släppa henne igen. Om de hade för avsikt att döda henne skulle det ju inte spela någon roll om hon såg hur förövarna såg ut eller vart de hade fört henne. Hon kunde bara hoppas att hennes pappa snabbt skulle betala den lösensumma som kidnapparna krävde så att hon fick komma hem igen. Dörren öppnades av en kortvuxen svart man som tycktes vara gruppens ledare. Han sa åt Patty att vara tyst, lyssna på vad han hade att säga och bara svara på tilltal. "Du är tillfångatagen av symbiotiska befrielsearmén", sa han. "Du kommer att hållas i skyddsförvar och behandlas enligt Genève-konventionens regler för krigsfångar." Sen frågade han om hon hade någon klocka, några smycken eller religiösa medaljonger. "Religiösa medaljonger? Men herregud, vad är detta?" tänkte Patty som fortfarande bara var klädd i underkläder och morgonrock. Men mannen förklarade gravallvarligt att enligt Genève-konventionen hade krigsfångar rätt att behålla religiösa symboler medan alla andra tillhörigheter skulle beslagtas. Mannen, som kallade sig Field Marshal Cinque, fältmarskalk 5, talade om att hon hade blivit tillfångatagen eftersom hennes far var en folkets fiende. Sen höll han en lång monolog med politiskt innehåll som Patty i sitt chocktillstånd inte begrep särskilt mycket av. Men en sak förstod hon. Detta var ingen vanlig kriminell.